Sveriges Radio.
Jag har aldrig sett sex skildras på det här sättet. Och det kändes så jävla sant.
Det är maj 2017 i New York. Det som brukar kallas fashion's biggest night out har precis börjat. Några av världens hetaste kändisar har bjudits in till den årliga Met-galan med Vogues beryktade chefredaktör Anna Wintour i spetsen. På röda mattan poserar den ena kändisen efter den andra i storslagna utstyrslar. En av dem är tv-stjärnan som de senaste åren väckt enorm uppmärksamhet. Regissören, manusförfattaren och skådespelaren Lina Dunham. Klädd i en vinröd enaxlad klänning står hon i kamerornas blixtar. Men Lina blir inte långvarig på festen. Strax efter att hon visat upp sig för fotograferna är hon på väg till sjukhus. Den hyllade konstnären har varit öppen med att hon lider av endometrios. En diagnos som i flera år orsakat akuta smärtor. Den här majkvällen uppstod komplikationer igen. Från sjukhussängen lägger hon upp en bild på sig själv med den vinröda klänningen liggandes i bakgrunden. I kommentarsfältet flödar inlägg från andra med liknande erfarenheter. Men det är inte alltid bara uppmuntran som möter Lina Dunham i sociala medier. 30 år gammal har hon redan hunnit stå i stormens öga flera gånger. De senaste åren har hon av sina många kritiker kallats narcissist, rasist och misslyckad feminist. Hennes banbrytande HBO-serie har precis sänt sitt sista avsnitt och kritiker och fans frågar sig om Lina Dunham, underbarnet från New York, är slut. Du lyssnar på P3 ID och det här avsnittet handlar om Lina Dunham.
As a New York Jewess, this is not where I thought I would find myself.
What might be the most talked about TV show in recent memory.
Hon är skapare av den banbrytande TV-serien Girls.
I just want someone who wants to hang out all the time and thinks I'm the best person in the world and wants to have sex with only me.
Det är svaga kvinnor men som har en agens och som har ett liv och som har någonting liksom intressant att säga.
What are you asking?
Både hyllad som stilbildande men också hårt kritiserad.
Being too white, too middle class, charges of nepotism.
Oh, she did all of this. Then it just seemed crazy. Like, who is this person?
Hon har stått i skottgluggen för både vänster- och högeraktivister.
Actress Lena Dunham is apologizing.
Att man ville skjuta ner henne. Får vara liksom en förvirrad, korrumperad, omoralisk person.
De hade ett tag på Twitter, tror jag, någon så här Lina Dunham apologizes bot.
This is a disaster.
Och blivit rösten för en generation med sina skildringar av sex, relationer, identitet och kärlek.
If I can take these drugs and they make me more like myself, isn't that a better thing?
Det kändes lite som att så här, ja, det kanske var det här hon hade i sig.
Jag heter Carl Johan Ulvenäs. Det är 70-tal i New York. På vägarna i centrum som löper mellan höghus och färgglada reklamskyltar med lättklädda kvinnor ligger trafiken tät. I ett sovrum med körsbärstapeter sätter en ung kvinna på självutlösaren till sin kamera. Därefter ställer hon sig en bit från linsen och väntar på blixten. Den långa, smala kvinnan har mörkt hår, tunna läppar och orakade armhålor.
Fotografen heter Lori Simmons och hon blir senare mest känd för sina fotografier av dockmöbler.
P3 IDs reporter Alice Dadgostar.
I ung ålder så träffar hon konstnären Carol Dunham och de blir föräldrar till två barn, Lina och Grace, som idag identifierar sig som icke-binär och heter Cyrus.
Det framgångsrika paret och de två syskonen är från start en sammansvetsad familj. Så småningom flyttar de till Tribeca, ett trendigt område på Lower Manhattan. Lina ska senare påpeka att filmskapares kärlek till New York är minst sagt uttjatad.
The rest of the country looks upon New York like we're left-wing communist Jewish homosexual pornographers. I think of us that way sometimes and I live here.
Men att hon ändå inte kan låta bli att själv älska stan.
New York har ju under flera hundra år varit en symbol för en plats dit man åker för att lyckas.
Det här är Lydia Fahrenlee, kulturjournalist på SVT som följt Lina Dunhams karriär.
Det har ju alltid bara känts som typ den coolaste staden i världen. Framförallt populärkulturellt så är det så här, det finns ju inget annat ställe som New York.
De första åren i skolan är Lina olycklig. Hon vill helst hänga med de vuxna och har svårt att hitta vänner i sin egen ålder. Tidigt inser hon också att det finns många element i tillvaron som känns skrämmande. Lina är rädd för allt. Att sova, att äta saker som hennes mamma inte har smakat på först. Att åka tunnelbana, att få sjukdomar som spetälska och ebola. Tankarna åker runt, runt som i en torktumlare och håller henne vaken på nätterna. I ett samtal med 92nd Street Y från 2017 berättar Lina att hon haft ångest och tvångstankar så länge hon kan minnas.
It became apparent when I started going to school that it wasn't a normal amount of anxiety because I was, when I wasn't calling, collect, begging to go home, I was sitting in the nurse's office for the entire second half of the day.
Vid 11 års ålder blir hon diagnostiserad med OCD, tvångssyndrom.
I was often dissociative, which is not responsive to my teachers, not responsive to other kids, going into not a catatonic state, but a state where I could hear people, but was so focused on my own looping thoughts, much of which was focused around numbers, feeling as though I could control or fix the anxiety if I were able to repeat certain patterns.
Behandlingen blir en kombination av terapi och en rad olika läkemedel.
Under den här perioden säger mamman Lori något som Lina lägger på minnet. Det finns ingen anledning att någonsin behöva lida. Det blir ett sorts mantra som senare sätter griller i huvudet på Lina.
Och enligt Lina så får hon vid ett tillfälle medicin för att dämpa sin ångest. Sen får hon mer medicin för att hålla sig pigg i skolan. Och sen ytterligare medicin för att kunna somna.
Lina är övermedicinerad, utmattad och skulle nästan kunna gå till skolan i pyjamas. Snart blir också kroppskomplex, olika typer av dieter och bantning ett stående inslag i hennes liv. Men det finns saker som räddar henne från att drunkna. Tack vare sina föräldrar har hon tidigt i livet blivit introducerad för kulturens värld. Lori och Carol tar med sig sin lillgamla dotter till konstutställningar, fester och gallerier. Med tiden utvecklar Lina ett intresse för att skriva.
Lina skriver oftast om tjejer och om kompisrelationer som hon ju aldrig riktigt har haft hittills i livet. Man skulle liksom kunna säga att hon med hjälp av sitt skrivande försöker utforska en värld som hon inte har upplevt i verkligheten.
Det är slutet på 90-talet och Lina går i åttonde klass på high school. I en av skolans trappor den här dagen sitter en tjej som kommer förändra Linas liv.
I was like overweight, had acne, had never even kissed someone. and you had this like glamour and ease, like I just didn't even understand.
Hon heter Jemima och i Linas ögon är hon världens coolaste person.
Det märks att den här relationen är väldigt viktig för Lina, både privat och professionellt. Jemima Kirk blir senare mest känd som Jessa i Girls. Men hon är med i de flesta av Linas tidigare produktioner och hon spelar i princip alltid samma roll.
Den ett år äldre Jemima är klassiskt snygg med gyllenfärgat hår och höga kindben. Hon följer inga trender och verkar inte bry sig ett dugg om vad folk tycker. Det mest otroliga av allt är att Jemima tycker att det är Lina som är cool. Den åsikten har ingen haft förut. Lina och Jemima berättar om sin långa vänskap i podcasten Women of the Hour.
You were the person who was like going out to a club when we were 15 and like knew adults and knew
right.
Fucking, you know, went to your house and Moby was there like fucking eating a salad.
The
and
greatest
I was just,
celebrity of all time.
The greatest celebrity of all time.
Hon är britt, men hon har bott jättelänge i USA och har ju också då så här, lite som New York, den här ären av att vara något kosmopolitiskt, någon internationell person, någon som reser, någon som bara är jävligt cool.
Det är 2007 på Oberlin College i Ohio. Enligt Lina är Oberlin ett universitet där den coolaste klicken utgörs av en grupp rugbyspelande, neonklädda lesbiska tjejer. Eller som hon uttrycker det, a place where opposition is king. Lina har börjat experimentera med film. På campus finns en mindre fontän som ska bli skådeplatsen för en kortfilm. I prickig bikini tvättar Lina håret och borstar tänderna i fontänens porlande vatten. Ett par minuter senare kommer vakter och kör bort henne från platsen. Verket tituleras The Fountain. Den 6 minuter långa filmen får långt över 1 miljon visningar på YouTube. Och det är många som har åsikter.
Den stora debatten i kommentarsfältet kretsar mycket kring Linas kropp. Videon är idag borttagen från YouTube. Men enligt Lina så snackades det mycket om hon är fet eller inte, formen på hennes bröst, den typen av saker. Folks eller liksom tittarnas fixering vid hennes kropp, det är också någonting som kommer följa Lina Dunham genom hela hennes karriär.
Men Lina låter sig inte skrämmas av kommentarerna utan fortsätter utforska filmmediet. I den 4 minuter långa Pressure, där 19-åriga Lina själv medverkar, är temat den kvinnliga orgasmen. 3 vänner sitter på golvet i ett bibliotek och diskuterar.
Do you mind describing to me exactly what an orgasm feels like? Yeah.
Yeah. Have you had an orgasm?
No, I've had a lot of them. I mean, like,
so you just want me to put
I just
my
want
words.
To know in your words. I mean, I'm very orgasmic and have had a lot of them.
Oh, okay.
Samtidigt som Lina Dunham studerar kreativt skrivande och filmar sig själv och sina vänner på Oberlin börjar allt fler söka sig till sociala medier. Och Lina är inte sen med att utforska de nya plattformarna.
iPhonen kommer 2007 och liksom Facebook, Instagram är ju hela, de är ju i den eran.
Det här är Adam Svejman, liberal debattör och politisk redaktör på Göteborgsposten.
Jag tror att en del personer som blev stora i populärkulturen och sociala medier parallellt när det började samexistera, de trodde nog att de kunde vara frifräsare. Du vill säga bara svinga åt alla håll, vara sig själva och visa upp sig och sådär. Och jag tror att hon kanske var väl en av de första som föll offer för myten om att det skulle kunna gå att vara sån. För det går inte.
Den här utvecklingen är viktig. Dels för att Girls blir tidiga med att skildra en generation som är präglad av den här nya miljön. Facebook-generationen som Lina senare kallade i sin pitch till HBO. Men också för att sociala medier delvis blir centralt för de stormar som blossar upp under Linas karriär. Som många gånger involverar typ en ogenomtänkt tweet eller ett dåligt skämt på Instagram.
Men snedstegen, dreven och de många ursäkterna är ännu ett par år bort. Efter att ha tagit examen flyttar Lina hem till sina föräldrar i New York. Hon har gjort slut med sin pojkvän och börjat jobba deltid i en butik. Det kunde ha varit en rätt trist tid om det inte vore för att hon jobbade med barndomskompisarna Isabella och Joanna. Det dröjer inte länge innan trion kläcker en idé. Varför inte starta en webbserie om en grupp tjejer med ganska patetiska liv som ständigt misslyckas med att matcha sina föräldrars framgång? De kallar den Delusional Downtown Divas.
It's all these young people who are our age who haven't even done as many cool things as we've done, yet here they are.
These people are all babies, they're like 5 years old.
Yeah, well, but that girl lives with her mom.
Det är svårt att inte se, men nästan allt som Lina gör fram till Girls som någon slags transportsträcka till serien. De här verken har nästan alltid en humoristisk inramning och kretsar kring unga kvinnor som försöker hitta någon slags riktning.
So depressing. We have all these amazing ideas about how to get exposure, and we don't have the resources to achieve it.
Lina berättar för Press Pause Play om när hon insåg att det är film hon vill syssla med och hur hon influerades av 00-talets mumblecore-trend. En indie-genre som karaktäriseras av lågbudget, verklighetsnära dialog och inte sällan en slacker i huvudrollen.
Stories about, you know, made by people my age, about people my age, and suddenly I understood like this is a different world and it's possible for anybody to make a movie now. And that to me, that was the thing that gave me the confidence, because I don't like waiting around. I don't think I would have begun to become a filmmaker if it had required me to wait for the permission to do what I want to do.
Men det är knappast lukrativt att syssla med film för 22-åriga Lina Dunham. I alla fall inte än. Lina fortsätter ströjobba och befinner sig i det klassiska limbot mellan att vara ungdom och vuxen. Hon bor fortfarande hos sina föräldrar och har en mer eller mindre värdelös examen. Det är också ungefär vad som händer Aura, huvudkaraktären i filmen Tiny Furniture, som Lina skriver vid den här tiden.
I think of myself a lot as this weird mutation from the 50s, Doris Day in Soho. What a disgusting thought.
Filmen spelas in på 2 månader med en enklare kamera. Den utspelar sig mestadels i barndomshemmet i Tribeca, och i birollerna syns mamma Laurie Simmons, Cyrus Dunham och givetvis Jemima Kirk som stökig bohem och bästa vän.
Just take him somewhere and grab his cock and I just do something spontaneous.
Filmen premiärvisas på festivalen South by Southwest. Där vinner den pris och väcker stor uppmärksamhet. Men vad Lina inte kan föreställa sig är att 2 av hennes nya fans är högt uppsatta på tv-bolaget HBO. Och de är övertygade om att den här unga filmskaparen från New York har något stort på gång.
And I was just blown away. It was just everything that I like in movies. It was human comedy. It was very honest. It was sweet.
En annan som får upp ögonen för filmen är manusförfattaren och regissören Judd Apatow. Han är vid den här tiden känd för slacker-komedier som 40-Year-Old Virgin och Knocked Up.
It just made me laugh my ass off. I just got it. I thought this is like, you know, it's like a young person making a James Brooks movie.
Han blir tipsad om Tiny Furniture och ser den med stigande entusiasm. Apatow berättar i Graham Bensingers podcast.
I didn't even know that the actress was the writer, director, producer. I realized that afterwards. Oh, she did all of this. Then it just seemed crazy. Like, who is this person that can do this?
Att han gillade det hon gjorde, det känns verkligen inte som någon skräll, för att det är ju väldigt snarlikt hans stil.
Efteråt kastar han sig på tangentbordet och formulerar ett mejl till Lina där han skriver att filmen är otrolig. När Lina ser namnet Judd Apatow i sin inkorg
tror hon först att det är ett skämt. Men Judd är på allvar intresserad och får frågan om han vill hoppa på Linas projekt. Hon tänker skriva en tv-serie om några av sin generations tjejer i ett New York strax efter finanskrisen där ambitionerna är höga och självinsikterna få. Bara 23 år gammal lyckas Lina göra en deal med HBO.
Det var ju liksom lite en speciell tid då. Alltså om man ska vara lite så slängig så var det väl innan peak woke. Alltså att det mesta som gjordes för film och tv då var väldigt manscentrerat. Det var liksom svårt att sälja in någonting som bara handlade om tjejer om man inte satt en väldigt tydlig tjejstämpel på det. Att så här, det här är Sex and the City eller så här, det här är en romantisk komedi med en kvinna i huvudrollen. Jag gissar att HBO kanske var... höll lite utkik efter någon som inte var liksom en gubbe.
Lina inleder arbetet med tv-serien tillsammans med Judd Apatow och manusförfattaren Jenny Conner, som inledningsvis tillsätts av HBO i egenskap av Linas mentor, BAFTA.
It was just my job to show her how to do television and then I got to learn from her this whole time too.
Jenny ska snart bli Linas närmsta kollega och en av hennes bästa vänner. I podcasten Talk Easy förklarar Lina att hennes mäktiga position stundtals var knepig att hantera.
I didn't know anything. Like, I remember interviewing assistant directors by asking them, what does an assistant director do? Like, I thought an assistant director was just someone who directed but a little less than you. Like, I had no sense of any of these jobs because I'd made a movie with six people and now I was going to make a movie with a full crew.
Serien får namnet Girls, men sin vana trogen placerar Lina Dunham sina huvudpersoner långt utanför de traditionella kvinnorollerna.
Lina har berättat att de karaktärer som är roligast att skriva, det är de som har en bild av sig själva som ligger väldigt långt ifrån bilden som andra har av dem. Alltså att självbilden inte stämmer överens med omvärldens. Och det känns som en ganska träffande beskrivning av ja, men egentligen alla som hon skildrar i tv-serien.
But I think that I may be the voice of my generation. Or at least a voice of a generation.
I april 2012 får Girls premiär. I seriens första avsnitt introduceras tittarna för den aspirerande skribenten Hannah och vännerna Marnie, Jessa och Shoshana.
You just drank an entire cup of opium.
You are gorgeous in a vision. You are a brilliant genius. Both of you are sex goddesses. When I look at both of you, a Coldplay song plays in my heart.
Dramakomedin hyllas omedelbart som något som tv-publiken aldrig sett förut. Totally Rad Show.
I am so blown away by it. I'm so impressed with it. I feel like if Woody Allen was reincarnated as a 24-year-old girl, and this is who it would be.
CBS.
If Seinfeld gave us a show about nothing, Girls is a show about everything.
Serien får uppmärksamhet bland annat för sin porträttering av kvinnlig vänskap.
Lite som backlash till att det har varit väldigt så här manligt film- och tv-klimat, så har den kvinnliga vänskapen varit så här, ja men du vet, nästan lite exotifierad, att så här, oh, det är något magiskt och lite så här esoteriskt och typ så här, jag kan känna på mig när min tjejkompis mår dåligt och då ringer jag och då gjorde hon det, alltså att det är nästan lite så här väsenartat och övernaturligt.
Relationerna mellan de unga kvinnorna präglas många gånger av småaktiga konflikter, missförstånd och rundgång.
Hela serien handlar om vänskapen mellan de här fyra, men det känns inte riktigt, alltså väldigt stor del av tiden så gillar de ju inte varandra.
We can't hang out together anymore because we cannot be in the same room without one of us making it completely and entirely about ourselves.
Håglöshet över möjligheterna och ambitionerna man har i livet.
Adam Sveiman igen.
Det finns en Morrissey-låt som med titeln We Hate It When Our Friends Become Successful, liksom, att det fanns även avundsjuka där, och den, jag tyckte den var genuint spelad, att visst de älskar varandra men de har dock, tycker också lite jobbigt när det går lite bra för någon av de andra.
Serien blir också både hyllad och kritiserad för att det förekommer väldigt mycket nakenhet och ja, men, dåligt sex.
Det kommer jag ihåg när jag såg den första gången, att jag har aldrig sett sex skildras på det här sättet. Och det kändes så jävla sant. Man kanske inte får av sig strumpan eller typ så här. Det kanske också är lite övergreppigt, men det är lite svårt att sätta fingret på. Alltså det är bara så här att vara i typ tidiga 20-årsåldern och ligga med någon som man kanske är lite besatt av, men han kanske inte är så jävla schysst, men han kanske inte är ett as heller.
I don't think we should see each other anymore, and it makes me feel stupid and pathetic to get a picture of your dick that I know was meant for someone else and you didn't even bother to explain because I made you think that you don't have to explain. So.
What are you asking?
Alltså den här kroppspositivistiska vågen upplever jag kanske kom några år efter Girls. Det är liksom någonting så här hurtigt och glammigt kring hur man ska visa upp sig då. Att det måste vara lite positivt. Känns som Lena Dunhams sätt att visa upp sin kropp har alltid varit lite så här, lite ofixat och lufsigt. Och det säger inte så mycket om någonting egentligen, utan det känns som att hon bara tar av sig kläderna lite här och varstans utan att det är något jättetydligt statement.
Many would call it brave. Is it brave? Do you feel brave when you do it?
Lina gästar Skavlan och svarar på frågor om att hon ofta visar upp sin kropp framför kameran.
I think that, you know, for me, I think when people say that it's brave, there's this, that's not something that they're going to say to an actress who fits their sense of what a woman who should be on television looks like. You know, that's, it's a compliment that's actually sort of an insult.
Mindre än 2 år efter premiären frontar Lena Dunham det prestigefulla omslaget av amerikanska Vogue med sina stora bruna ögon sotigt sminkade. Rubriken lyder The New Queen of Comedy, Channel 4.
For those of you who haven't heard of Lena Dunham, this writer, actor and director is seen by many as speaking truths about being 20-something that haven't been seen on TV before.
Hon beskrivs också som the hardest working millennial in show business. CBS.
At 26, she's the head writer, executive producer, and as of last month, the Golden Globe winning star of what might be the most talked about TV show in recent memory.
26-åriga Lena Dunham har världen vid sina fötter. Men serien, och Lena, möts också av kritik.
I Sverige så var det här nog definitivt första gången jag hade stött på en liknande popkulturell diskussion som handlade just om homogenitet i en tv-serie.
Redan efter första avsnittet startar debatten om att nästan alla som är castade är vita, trots att det utspelar sig i mångkulturella Brooklyn.
Så att vi liksom transplanterade ju en diskussion till Sverige.
Anledningen till att just Girls fick så mycket kritik var för att den också hade stämplat som så här en progressiv eller en woke serie typ så här, det här ska liksom vara ja men typ lite duktigt på något sätt, även om den verkligen inte var skriven som någonting duktigt utan snarare tvärtom.
Lydia Fahrenlee.
Man kan inte säga att kritikerna var fel ute, för de har ju rätt. Alla i den här serien är vita, men det var väldigt många andra serier som såg exakt likadana ut. Men grejen var väl att när man väl har börjat skriva om någonting som säger titta vad bra den här serien är på tjejer, så kom någon annan och bara, ja det kanske den är, men den är inte så bra på icke-vita personer.
I början av säsong 2 upplever en del av Dunhams hårdaste kritiker att de får vatten på sin kvarn. Den svarta skådespelaren Donald Glover gästar serien i egenskap av Hannas pojkvän.
This always happens.
What always happens?
This whole like, oh, I'm a white girl and I moved to New York and I'm having a great time and so, oh, I got a fixed gear bike and I'm gonna date a black guy.
Kritikerna menar här att Donald Glovers karaktär känns lite token, alltså som någon man har tagit in symboliskt för att så här, öka mångfalden. Lina själv var lite rädd att det skulle kännas så, men menade att hon har varit ett fan av Glover länge och att det var därför hon valde honom.
Karaktären Sandy, som också råkar vara republikan, hamnar snabbt i konflikt med Hannah. I en uppmärksammad scen beskriver Sandy sin bild av tjejer som Hannah.
And we're gonna go to a dangerous part of town. All that bullshit, like yeah, I know this. I've seen it happen a million times and then they can't deal with who I am.
You know what? Honestly, maybe you should think about the fact that you could be fetishizing me, because how many white women have you dated? Sounds like a lot from what you just said.
What?
And
really?
Maybe you think of us as just one big white blobby mass with like stupid ideas that you can't deal with. So why don't you lay this thing down, flip it and reverse it, because I don't think it's very nice.
You just said a Missy Elliott.
det här avsnittet känns ju både som en eftergift för de som kritiserade henne, men också lite som ett fuck you. Därför att det här är liksom en person som skrivs in och ut ur handlingen väldigt snabbt. Och det är lite så här, ja men titta nu, nu fick vad ni ville ha, är ni nöjda nu?
Folk stör sig också på att karaktärerna är typ väldigt allmänt ytliga, privilegierade och har väldigt irriterande ilandsproblem.
I och med att hon var aktiv på sociala medier så hade man ju på ett sätt en ganska tydlig bild av vem man trodde att Lena Dunham var. Och den bilden stämde ju ganska väl överens med Hanna då, som var karaktären. Och så som hon har skrivit Hanna är, det är en skitjobbig person som tar av sig kläderna hela tiden i tid och otid och liksom är självupptagen, gnällig och bara så här, ja men väldigt rolig men en pina mot sin omgivning.
I en intervju med Q bemöter Lina kritiken.
I think what the mistake people made was that they thought we were going, this is what everyone's life is like. And we were going, no, these are girls who don't understand the value of a dollar. They think everything's going to be handed to them. This is a commentary on what it means to be a white middle class person. But I think people made the assumption that we were far less aware.
Hon påpekar att liknande åsikter sällan riktas mot manliga komiker som Larry David eller Ricky Gervais. Men att hon samtidigt tar åt sig om vad som sagts om mångfalden.
I heard people and they said like that doesn't reflect my New York, and as the show expanded, I tried to expand its world culturally, and I also think I hope it started a conversation about the fact that what we need is more showrunners of color who are telling their own stories. I'm half Jewish and half WASP, and I wrote two Jews and two WASPs, and that's what I knew how to do when I started the show when I was 23.
Girls når inga rekord i tittarsiffror, men avsnitten blir ofta föremål för debatt på kultursidorna. Och i takt med att Lena Dunhams följarskara växer blir komikern och tv-skaparen en allt mer politiserad och polariserande mediepersonlighet.
Hon förstår inte riktigt när hon slår igenom hur pass känd hon blev och vilken typ av drev man kan få efter sig i sociala medier. Alltså hon har ju skrivit saker och sagt saker som hon har fått be om ursäkt för.
Ett exempel på ett uttalande som tidigt får enorm backlash, det är att ingen skulle kalla henne rasist om de visste hur mycket hon vill ligga med Drake. Ett annat exempel är att hon lägger upp en bild på sig själv med en slags scarf eller sjal runt huvudet och skriver: jag hade verkligen en gothisk slash fundamentalistisk attityd när jag vaknade från min nap.
De hade ett tag på Twitter, tror jag, någon så här Lena Dunham apologizes bot, för att hon bad om ursäkt för så otroligt mycket saker.
Well, actress Lena Dunham is apologizing.
Dunham actually came out with an apology
and later took to Instagram to apologize.
Att hon fick kritik både från vänster och från höger har ju att göra med att hon egentligen inte verkade vara jätteintresserad av att vara någon galjonsfigur för någonting.
Lina kritiseras och ber om ursäkt om vartannat för olika skämt, generaliseringar och ibland plumpa uttalanden i sociala medier.
Från höger tror jag det provocerades för att hon just var så autentisk och samtida. Även högern har ju idéer om vad uppbygglig kultur ska vara, liksom. Hur ska en kvinna vara och liksom, hur ska hon bete sig och så vidare. Medan på vänster var det mer, varför företräder hon inte vår sak mer nu när hon har en roll i kulturen, och varför låter hon inte marginaliserade röster höras?
Hon har varit väldigt klantig och sagt väldigt många så olämpliga saker, korkade saker. Alltså en sån grej kan göra att folk får mycket kritik i början. Och sen är man så här, den säger vad den vill, den är lite ball. Men hon har inte heller stått för någon av de sakerna, utan alltid bett om ursäkt efter. För varenda klantig grej hon har gjort och sagt, så har hon sagt, oj förlåt. Så att det blir på något sätt svårt att tycka om en sån media, alltså en sån person i offentligheten.
Och Lena Dunham har många ursäkter kvar att ge. Samtidigt som Lina börjar bli ett stående inslag i medierna ordnar en av hennes vänner en blind date. Mannen som sätter sig framför henne heter Jack Antonoff och är musiker. Vid den här tiden mest känd som gitarrist i popbandet Fun.
Jag tror till att börja med att det kanske var nästan lite så här power couple, fast kanske power couple inom någon lite mer så här indie nerds sfär.
Jack har krusigt svart hår, matchande glasögon och klär sig som en tidsenlig hipster. Han fattar omedelbart tycke för Lina och berättar allt om sitt liv redan på första dejten. Snart flyttar Jack in hos Lina och hunden Lambie i Brooklyn. Båda två har periodvis lidit av hypokondri och ångest, och ingen av dem är särskilt intresserade av att festa.
Så som de pratade om sin relation både under och efter var att de också var väldigt nära vänner, och att deras kreativitet var en sak som liksom hade fört dem samman.
Det ska till och med visa sig att Linas nära vän, artisten Taylor Swift, skrev låten You're in Love efter att Lina berättat om förhållandet med Jack.
Having a good time down here talking. Lena Dunham is here. She, you know, she's a star, creative force behind the HBO sensation, and now she's an author.
2014 har Lena och Girls vid upprepade tillfällen skapat rubriker och delat både tittare och kritiker i olika läger.
Not that kind of girl. A young woman tells what she's learned is out today. Lena, thank you for being here.
Having me, Robin.
I handen finns numera också hennes självbiografiska essäsamling Not That Kind of Girl. I boken berättar Lina bland annat om hur hon i perioder är besatt av kropp och kost. ABC News.
That was in some ways the hardest chapter in the book for me. People think it will be like, you know, the sexual humiliations or the challenging relationship, but for me it was just being clear about the fact that I've spent a lot of time thinking about food.
Men den nya TV-stjärnan, brandad som progressiv och feminist, skapar friktion även den här gången med framförallt den amerikanska högern.
Jag tror man såg den här liksom imperfekta, konstiga, icke-uppbyggliga personen som är plötsligt en förebild, en kändis. Och att det skar sig emot, tror jag, var hur högern tänkte att en kvinnlig förebild skulle vara. Då ville högern hitta, eftersom de också gjorde anspråk ibland på att göra politiska uttalanden, att man ville skjuta ner henne. Får vara liksom en förvirrad, korrumperad, omoralisk person.
Det är bland annat den kända konservativa debattören Ben Shapiro som påstår att det som Lina beskriver är sexuella övergrepp på sitt yngre syskon.
Det här kan ju verkligen framstå som snurrigt, minst sagt. Men det som främst ligger till grund för den här debatten, det är ett kapitel där Lina beskriver hur hon försöker muta Cyrus med godis för att få pussa sitt syskon på munnen. Vid ett tillfälle så tittar hon också in mellan benen på sitt syskon.
CNN.
Well, now she's defending herself on Twitter by saying the right-wing news story that I molested my little sister isn't just LOL, it's really bleeping upsetting and disgusting. By the way, if you were a little kid and never looked at another little kid's vagina, well, congrats to you.
På något sätt här så börjar det liksom bli tydligt att både i en amerikansk kontext då, att både konservativa och liberala antirasistiska aktivister har problem med Lena Dunham. För den ena gruppen så representerar hon en vit, privilegierad kulturelit, och för den andra så är hon en väldigt så typisk symbol för, ja, men vänstern som är för liksom fri abort, stöttar Obama och är en uttalad feminist.
Det är sommaren 2015. 29-åriga Lina är under hård press, både av arbetsbörda och den egna kroppen. Inte sällan tar hon en tablett av det narkotikaklassade, ångestdämpande läkemedlet Klonopin innan hon lämnar hemmet eller vid tillfällen när ångesten är som värst. Lina inser till en början inte vart Klonopin-bruket är på väg eftersom tabletterna är utskrivna av läkare.
I remember my mom saying to me, and this is not me blaming her, when I was a kid, she was like, there's no reason to ever suffer. And when my anxiety was really bad as a kid, she'd say, we're gonna get you on medication because there's no reason to ever suffer.
Men hon börjar känna sig allt mer likgiltig till det som nu sker omkring henne. Det vill säga, hon upplever varken glädje eller sorg. Medicinen gör henne glömsk. Hon tappar orden mitt i en mening och rasar i vikt. Hon berättar i Dax Shepherds podcast.
And she's right. There's no reason to put yourself, like, you don't need to be a hero about things. But I really took that to heart. And when I was having crazy anxiety and having to show up for things that I didn't feel equipped to show up for, I was like, there's no reason for me to ever suffer. And when I take a Klonopin, I can do it. Like, sure. Suddenly I felt the thing everybody talks about in the rooms, everybody talks about in sobriety, which is, I feel like the person I was supposed to be.
Men långsamt börjar Lina inse att hon inte kan sluta ta tabletterna.
It wasn't making it better, but I just thought, if I don't take this, how much worse will it get?
Snart genomgår hon också flera operationer till följd av sin endometrios. Det är en diagnos som innebär att livmoderslemhinnan spridits utanför livmodern. Ofta leder det till att man har extremt ont i samband med mensen.
Runt de här åren så händer det väldigt mycket med Linas hälsa. Dels endometriosen och det här läkemedelsberoendet, men också att hon får ytterligare två diagnoser. Fibromyalgi och Ehlers-Danlos syndrom är en ganska ovanlig sjukdom som bland annat kännetecknas av att man har ont i muskler och leder. Och sen barnsben så har hon ju också då sin OCD-diagnos och ätstörningar som liksom kommer och går.
Men på jobbfronten sommaren 2015 har Lina fortfarande inga planer på att sakta ner. Under sommaren lanseras Lina och Jennys nya samarbete. Det är ett slags nyhetsbrev som får namnet Lenny Letter. Det har feministisk utgångspunkt och ska handla om livsstil, politik, konst och hälsa. Jenny berättar i CNN.
We'll probably go pretty hard at politics and that's something that isn't necessarily happening. We don't really shrink away from reproductive rights or things like that, and there are issues in our country that are pretty serious to us right now, and we work very closely with Planned Parenthood, so we'll be talking a lot about that too.
I det här projektet, eller vad man ska kalla det, så får man ju se mer av liksom den feministiska aktivisten Lina Dunham snarare än komikern, som hon ju kanske främst har varit i sina tidigare verk. Det är liksom lite ovisst här vart Lina Dunham ska ta vägen rent konstnärligt.
Premiären innehåller bland annat en fnissig intervju med ingen mindre än Hillary Clinton.
Do you consider yourself a feminist?
Yes, absolutely. You know, I'm always a little bit puzzled when any woman of whatever age, but particularly a young woman, says something like, and you've heard it, yeah, something like, well, I believe in equal rights, but I'm not a feminist.
Sveriges Radios Inger Arenander recenserar.
Hillary Clinton skrattar busigt mot Lena Dunham och förklarar att visst är jag feminist, naturligtvis, säger hon. Den smarta Lena Dunham gör sig av någon anledning småflicksaktig och fortsätter samtalet med trevliga frågor till presidentkandidaten som hon beundrat sedan hon gick i lågstadiet.
I februari 2017 intar Lina Dunham och hennes kollegor röda mattan för premiären av den sjätte och sista säsongen av Girls.
It is the end of an era. The cast of HBO's Girls goes out in style at the premiere of the sixth and final season in New York City.
Lina säger att hon har älskat sitt jobb, men också är redo att låta någon annan vara ansiktet utåt för vita liberaler. People.
We really do want to take the time to celebrate this accomplishment and the time we've spent together as a girls family and to celebrate it well.
Lina ska senare beskriva sig själv som hålögd på premiären och som att hennes kropp är på väg att stänga ner.
Den här kritiken som kom under Girls, den slutade ju inte bara för att hon hade slutat göra liksom serien, utan det var ju snarare tvärtom.
Bara ett par månader senare uppstår ytterligare en kritikstorm på Twitter för Lina och vapendragaren Jenny Connor. ABC News.
Girl star and self-proclaimed feminist Lena Dunham slammed for defending a man accused of sexual assault, now apologizing.
Det är under MeToo-hösten som en kollega från Girls anklagas för våldtäkt. Lina och hennes kollega Jenny tar honom i försvar.
I Jenny och Linas initiala svar så skriver de att de känner sig övertygade om att kvinnan gjort en falsk anmälan.
Dunham has been one of the most vocal in support of women coming forward with allegations of sexual misconduct until this week.
Folk blir då rasande, inte minst eftersom den här kvinnan inte är vit.
Och då fick hon ju såklart otroligt mycket skit och fick backa från det och be om ursäkt.
En av skribenterna på Lenny Letter går ut och anklagar Lina för så kallad hipsterrasism, vilket är en term som innebär att folk som poserar som woke gör klassiskt rasistiska saker men lindar in det i att det här är ett skämt eller det var ironiskt.
Utredningen mot kollegan läggs senare ner och hon säger i efterhand att det var ett misstag att uttala sig och att hon ångrar sig. Men konflikterna kring Lina Dunham fortsätter.
Någonstans så tänkte man att hon var mer woke än vad hon egentligen var. Hon var nog mer intresserad av att bara vara liksom, oavsett vad det sen innebar. Hon hade nog ingen tanke om att vara jätteuppbygglig liksom, och visa massa positiva förebilder.
Adam Svejman.
Men då, eftersom man misstänkte att hon hade mer anspråk på att vara woke, så får man besviken när hon sen i praktiken inte var det. Och det är enklare, tror jag, att kritisera sin egen, någon som man tänker ändå stå på en sida.
Det är vintern 2017. Åren med endometrios har gjort 31-åriga Lina van vid att ha ont. Men den här dagen blir lidandet outhärdligt. Till slut åker hon till sjukhuset och ber läkarna att antingen få slut på smärtorna eller utföra en hysterektomi, det vill säga ta bort livmodern. Det blir ett plågsamt beslut för Lina, bland annat eftersom operationen innebär att hon inte kommer kunna få barn.
The interesting thing about losing my uterus was that there was a tremendous amount of grief. I'd never had any doubt that I wanted to be a mother. I have certain friends who aren't sure. I was always sure.
I samma veva gör även hon och pojkvännen Jack slut. Lina berättar för Cosmopolitan.
And the grief that came after was intense and it came in waves.
Lina har också börjat inse att hennes beroende av ångestdämpande läkemedel är ohållbart.
When I would lay down in bed at night, it would just be like, this is a disaster.
The Drew Barrymore Show.
Somewhere along the path of my 20s, the way that my career swept me up, the expectations or what I thought the expectations were, the way that people were looking at me, how I thought I had to perform.
Uppmärksamheten från Girls och rädslan för att göra folk besvikna har förstärkt behovet av ångestdämpande.
I just remember being so terrified of the idea of disappointing people that really for me at first I was like, if I can take these drugs and they make me more like myself, isn't that a better thing?
Men medicinerna gör till slut allting bara sämre.
And then suddenly I realized I was becoming less and less like myself. And suddenly it was like sobriety wasn't a choice for me. I was thrust into it because I realized there was no other way that I was going to get back to the life that I loved.
Lina checkar in på ett rehab i Los Angeles för att bli av med sitt läkemedelsmissbruk. Samtidigt är förväntningarna inför Linas nästa kreativa steg efter Girls skyhöga. Under hösten 2018 släpps hennes nya tv-serie.
Det är en komediserie med namnet Camping som är liksom en remake på en brittisk version.
Okay. You.
The weird thing about life. You can feel fine but also know that you're a ticking time bomb.
Känslan var så här, vad fan är det här för någonting?
Serien blir en total flopp.
Den var jättedålig. Jag antar att hon ville göra någonting som överhuvudtaget inte handlar om henne själv eller hennes värld. Och då valde hon att göra den här remaken av någon anledning. Det här var bara buskis och alla spelar över och jag tror typ ingen såg den. Och den kom i en säsong och kom och gick väldigt obemärkt förbi, kan man säga.
Lina och Jenny Connor, som varit samarbetspartners sen piloten till Girls, avslutar efter Camping sitt kreativa samarbete. Och många frågar sig om Lina Dunham är färdig.
Det kändes lite som att så här, ja, det kanske var det här hon hade i sig.
Lydia Fahrenlee.
Hon gjorde Girls som jag tror på många sätt var liksom en mer extrem uppskruvad variant av henne själv och liksom hur hennes liv hade varit, och det kanske var det. Det kanske inte gick att göra så mycket mer, hon kanske liksom inte riktigt hade stamina att göra det. Sen blev det inte riktigt så.
sommaren 2019. När Lina släpptes av på rehab året innan trodde hon att livet var slut. Men vistelsen blev lyckad och Lina ska snart befinna sig på den plats där hon känner sig som mest fri, mitt i en av sina filminspelningar. För tillfället befinner hon sig i London för att regissera avsnitt av tv-serien Industry.
As a New York Jewess, this is not where I thought I would find myself.
Den brittiska huvudstaden faller henne i smaken. Så pass mycket att landet med de röda dubbeldäckarna blir hennes nya hemadress. Late night.
So yeah, I just always had a sort of love of all things, sort of, you know, Jane Austen, Bronte, you know, cobblestone streets, carbohydrates, yeah. Everything that England has to offer. And it turns out love.
Det är också i Storbritannien som Lina på nytt blir ihopparad med en mörkhårig musiker på en blind date. Den här gången heter han Louis Felber och i likhet med Jack fattar han snabbt tycke för Lina. Paret går längs Londons gator i timmar och de kan inte sluta prata med varandra. Bara ett halvår senare gifter sig Lina med Louis i London.
De senaste åren har Lina legat rätt så lågt på sociala medier. Men hon delar med sig av bröllopet.
Den hastigt planerade festen och ceremonin äger rum på exklusiva Union Club i Soho, dekorerad i praktfulla blomsterdekorationer i blått, grönt och rosa. Lina genomför inte mindre än 3 klädbyten och bland brudtärnorna finns nära vännen Taylor Swift. När bröllopskvällen går mot sitt slut lämnar Louis och Lina Greek Street i en gul Rolls Royce målad i psykedeliska mönster. Den färgstarka och emotionella kvällen ska senare kablas ut i Vogue. Men bilderna från bröllopet leder också till en våg av kommentarer om Linas utseende.
Någon vecka senare så gör hon ytterligare ett inlägg där hon då bemöter alla kroppsrelaterade kommentarer som hon har fått den senaste tiden till följd av sin viktuppgång. Att vara smal och hälsosam är inte samma sak, skriver hon bland annat. Och att hon liksom mår bättre nu än hon gjorde när hon var smalare.
När pandemin kommer till Storbritannien tvingas Lina lägga inspelningen av sin kommande film på is i 1,5 år. Det är ett projekt som hon drömt om sedan barnsben. Filmatiseringen av en av hennes favoritböcker, Catherine Called Birdie.
So if you could just tell me.
No, no, sir. We know Lady Catherine and you really shouldn't have bothered. We're just
a bit confused. Och den handlar ju då om en medeltida tonåring som får mens.
Även om filmen blir försenad blir isoleringen ett sätt för Lina Dunham att återfå sin kreativitet.
Den är otroligt charmig och man kan se väldigt mycket av Lina Dunham i den. Att det känns liksom lite som någon variant på en tjej som kanske inte riktigt faller inom mallen och som är lite gapig, men liksom väldigt charmig och älskvärd och rolig. Så att jag måste säga, jag blev väldigt glad när jag såg den här filmen, för det kändes lite som att hon hade tillbaka lite någon gusto eller någonting från tidigare dagar.
I en intervju med Hollywood Reporter 2022 säger Lina att hon hoppas att nästa årtionde kommer handla mindre om att be om ursäkt och mer om att göra öppensinnad konst.
Jag skulle bara säga till min yngre self att slow down and that a career in this business is a marathon, not a race.
Till BAFTA säger hon att hon vill att ge sitt yngre jag rådet att sakta ner.
Actually the real goal after you tell your first story is to get to continue to tell stories, and so it's all right to slow down.
Just där i början av 10-talet så var det ju en liten feministisk gärning att porträttera starka kvinnor.
Enligt Lydia Ferran-Lee blev Lina Dunhams Girls början på en ny epok för kvinnliga skapare som stod som manusförfattare, regissörer, producenter och skådespelare för sina egna produktioner. Det var också startskottet för en ny typ av kvinnoporträtt.
När man liksom skulle göra en så här häftig tjej då var det ju så här, någon som verkligen har koll på allt, alltså någon som har en så här superdata hjärna och klarar allting själv och typ skulle kunna bygga en stuga i skogen av två träd och typ dra in el själv av och ska, men du vet, i Girls och liksom i Tiny Furniture och allting som Lena Dunham har gjort, ingen av de här ser ut som att de ens skulle kunna lyfta en resväska. Alltså det är ju verkligen så här, ja, men personer som är svaga, lite taskiga, framförallt väldigt självcentrerade. Det är svaga kvinnor men som har en agens och som har ett liv och som har någonting liksom intressant att säga.
I en föreläsning publicerad av BAFTA 2023 berättar Lina om hur film och böcker kan förändra livet. Och hon delar med sig av sitt bästa tips.
I don't want to tell you what to do, but I know it works, so I'll say it as plainly as I can. Just write. Keep on writing.
Du har lyssnat på P3 ID med mig, Carl-Johan Ulvenäs. Avsnittsmakare var Alice Dadgostar. Producent var jag och tekniker Fredrik Nilsson. Exekutivproducent Sally Henriksson. Glöm inte att prenumerera på podden så du inte missar något avsnitt. Tack för att du lyssnar.
En produktion av Olga för P3 Sveriges Radio.